Underbart att få vara här igen. Dela ordet och gemenskapen med er. Det är det bästa som finns. Det är många som söker på fel håll och hittar aldrig den här friden, den här glädjen, tillfredsställelsen som finns i Jesus. Amen. Anki, du sa att det är kärleken som är det stora ämnet i sångarna idag. Och det är bra. För han älskar oss som ingen annan. I sitt brev till församlingen i Efesus, vet ni vad Jesus säger till församlingen där? Han säger väldigt mycket positivt om församlingen först. Otroligt mycket. Om vi skulle få samma brev skulle vi bli smickrade. Men så tillägger han i vers 4 i kapitel 2 i Uppenbarelseboken. Men jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Det är ju så att Guds kärlek, den är överflödande till oss. Och den förändrar sig aldrig. Han älskar dig och mig på ett sätt som vi inte ens kan föreställa oss. Men sen finns det en sån konstig sak i oss många gånger. Att vi inte gensvarar hans kärlek, utan vi går våra egna vägar. Och vi kan hamna i riskzon för att vi överger den första kärleken. Alltså inte fel på Gud, utan det är många gånger vi som väljer konstiga vägar. Kanske någon som har undrat vem som har glömt en grej här framme, men det var jag som ställde den där. Det är en kopp som jag tog med hemifrån. Och det står en massa grejer på koppen. Nu står det på tyska här. Men på koppen står det så här: utan mamma är allting dumt. Det står här i stort. Utan mamma är allting dumt. Och sen har jag en bild på ett trä. Och så står det trädet är dumt. För allting är dumt utan mamma. Älsklingsmaten är dumt. Alla andra är dumma. Skorna är dumma. Blomman, några vackra blommor här. Blomman är dumt. Till och med solen är dumt. Och när jag tittar i koppen och dricker ur den så är det en parfymflaska. Och så står det: parfym är dumt. Ja, utan mamma är allting dumt. Det är budskapet på den här koppen. Jag vänder den så ni får se den. Det Jesus säger till församlingen i Efesus, det skulle vi också kunna säga på det viset: det är så mycket som är bra, men utan kärlek är allting dumt. Den sista av profeterna i Gamla testamentet för folket Israel. Är det någon som har läst Malaki på sistone? Kanske ett tag sedan. Det är inte så ofta man predikar över Malaki. Men där i boken Malaki har vi i princip samma budskap. Gud säger: jag älskar er. Men ni har lämnat den första kärleken. Lite med andra ord. Och så börjar boken med en härlig sanning. I Malaki 1:1. Denna profetia är Herrens ord till Israel genom Malaki. Så det vi läser om i boken Malaki, det är inte Malaki som talar till oss. Det är inte hans påhitt. Det är faktiskt Gud, Herrens ord, genom profeten Malaki. Så står det i vers 1 i boken. Så jag tänker ju som så, om det är Gud som talar, ja, men då vill jag ju lyssna. För det är viktigt, det är gott och det är till välsignelse för oss. Som sagt, så handlar Herrens ord i Malakis bok om den första kärleken. Precis som församlingen i Efesus så behövde Guds folk i Juda och Jerusalem att vända om. Och det kanske är så att jag behöver vända om. Jag kanske behöver vända om lite då och då. För det är så mycket som kommer in i våra liv. Och då behöver vi en liten korrektur så att vi kommer rätt igen. Och det är kanske det som får ske igen idag genom Guds eget ord. De behövde komma ihåg varifrån de hade fallit. Och de behövde göra sina första gärningar igen, står det i Uppenbarelseboken. Det första som Herren påminner sitt folk om genom Malakis bok, det är att han älskar dem. Det är det första, det är han börjar. Och det är så gott. Kom ihåg. Tänk på det. Ja, Herren älskar dig. Vers 1, vers 2 i Malaki. Jag har älskat er, säger Herren. Och tydligen var det ett viktigt budskap för vännerna i Juda. Och jag tror det är ett viktigt budskap till dig och mig idag. Lyssna hur versen fortsätter. Ni frågar, hur har du älskat oss? Jag tycker alla röda varningslampor borde blinka här. Om troende, om Guds folk vänder sig till Gud och säger, hur har du älskat oss? Då är någonting galet. Och Gud säger, du, och det säger han till oss idag, jag älskar dig. Ge inte rum för tvivlans tankar. Och du kanske säger, ja, men om Gud älskade mig så hade han ju helat mig för länge sedan. Kan finnas sådana tankar. Du kanske tänker, om Gud älskade mig hade han för länge sedan svarat på bönen om frälsning för några nära och kära. Om Gud älskade mig. Vänner, låt oss ta dessa tankar till fånga, som det står. Ta dessa tankar till fånga och fokusera på nytt på Guds stora kärlek. Hans obegripligt stora kärlek till dig och dina nära och kära som du ber för. Det är nämligen det som är sanningen. Gud vill, står det i Bibeln. Det är det han vill. Att de inte blir det, det är inte Guds fel. Så skyll inte på honom. Utan då är det ju människors beslut som leder dem bort ifrån Gud. Gud har fridens tankar över ditt liv. Och det känns så bra. Han är inte den stränge guden. Visst är han helig och sträng. Det får vi aldrig glömma. Men samtidigt som är helig och sträng så är han den fadern som älskar oss och har fridens tankar. Han vill inte det onda för ditt liv. Han vill bara det bästa. Det är så han tänker över dig och mig. Och det hjälper oss, tycker jag, att älska honom tillbaka. Guds kärlek till oss är så stor att han gav sin egen son, och det har vi redan hört idag. Och det får vi gärna höra om och om och om igen. Sin egen son. Sin enfödde son. han gav honom för att dö som försoningsoffer för mina synder. Jesus behövde inte dö för att han var dålig eller syndig. Han var syndfri. Så enda anledningen varför han dog på korset, det var att han förstod att Sigfrid klarar sig inte. Han behöver min hjälp. Han behöver att jag dör på korset. Så att mina synder, min skuld blir förlåten. Vilken kärlek! Och som det står i Johannes 15, vers 13, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Det är där Malaki får börja i Herrens uppdrag. Han påminner oss om Guds kärlek. Det är där allting börjar och där det slutar. Och här i Malakis bok så ger Gud en liten ovanlig förklaring till kärleken för Israel. Tycker jag i alla fall. Läs gärna när ni kommer hem. Jag har inte tid att läsa hela boken nu. Men plötsligt så läser vi om Edom. Och tänkte jag, hur ska man kunna se Guds kärlek i detta nu? Så han jämför Israel med grannlandet Edom för att framhäva sin kärlek för Israel. Han jämför Israel och han säger Edom, de har redan i början, redan under ökenvandringen, har de stått emot mig. Det kan man läsa i Moseböckerna. Under ökenvandringen. Folket Edom stod emot Guds folk. De var fiender till Gud och till Guds folk. Och de fortsatte i det här fiendskapet, alltså ett grannland till Israel, det är inte så långt borta ifrån dagens verklighet. Edom hade kommit under Guds dom. Så här står det i Malaki i kapitel 1, vers 4. Så här säger Herren Sebaot. De bygger upp, alltså edomiterna, de bygger upp sitt land, sina städer. Men jag ska riva ner. De ska kallas gudlöshetens land och folket som Herren är vred på för evigt. På vilket sätt visade Herrens kärlek till Israel? Om Israel säger han i Jeremia 31, vers 3. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Så han säger, ni undrar på vilket sätt jag är för er. Jag älskar er. Jag bär er. Allt ifrån uttåget från Egypten har ni fått uppleva massor med under och tecken. Det är bara ni som har glömt det. Men det har ju skett. Titta tillbaka i ditt eget liv. Vad har Herren gjort i ditt liv? Hur många gånger har han inte hjälpt dig? Vi glömmer så lätt. När svårigheterna kommer, då är vi fokuserade på problemen och svårigheterna. Och så säger vi, Herre, var är du? Men han säger, kom ihåg alla de fantastiska, goda saker som jag har gjort i ditt liv. Så om du undrar, hur, Herre, har du älskat oss? Så svarar Gud så här. Du är älskat med en evig kärlek. Jag har tagit bort domen som svävade över ditt liv. Den eviga vreden har jag tagit bort genom Jesu död och gett dig istället det eviga livet i Kristus. Kom nu och säg inte att jag inte älskar dig. I Herrens budskap genom Malaki så prövas nu denna kärleksrelation mot några praktiska gärningar. De här kärleksgärningar som Herren också efterfrågar i församlingen i Efesus. Tänk på vilka gärningar ni har fallit ifrån. Det räcker inte med att jag säger till min fru att jag älskar henne. Tänk, en vacker sommardag så sitter jag där hemma i Lönsboda. Och vi har en rätt så stor trädgård, gräsyta. Och så sätter jag mig i en badenstol. Vet ni vad det är för en stol? En härlig stol, en sån där vilostol. Och så sätter jag mig där och så säger jag till Rud, nu varsågod, gå och klipp gräsmattan. Jag älskar dig. Och jag sitter där och dricker Coca-Cola eller saft eller vad det nu är. Det räcker inte med ord, utan kärlek, den ska kännas. Vår kärlek till Gud måste visa sig i gärningar. Och vad säger då Herren till oss genom profeten Malaki? Det första han säger, ge det bästa för den högste. Det bästa för den högste. I verserna 6-14 i Malaki 1 så efterlyser Herren den första kärleken som saknades med tanke på offrandet i templet. Det var den tiden. Templet stod i Jerusalem, de gick dit, de offrade. Och offerdjuren skulle vara rena. De skulle vara manligt skön och felfria. Det skulle vara det bästa som fanns i stallet. Det skulle upp till templet. Och varför? Jo, men det är ju en förebild på Jesus. Alla de här offren är ju en förebild på Jesus. Och han är det bästa som Gud har. Så det är ju en symbol, en förebild på Guds rena, oskyldiga och fullkomliga offerlamm. Så de här offren, de talar ju om det här budskapen, sök Guds rike först, inte i andra hand. De här offren, de talar om att det mest värdefulla och dyrbara skulle föras fram till Gud. Vad gjorde folket istället? Guds folk. Vad gjorde folket istället? De offrade djur som var blinda, lama och sjuka. Det kan ni läsa där i Malakis bok. Och vet ni vad? De skämdes inte för det. Utan de säger så här, det är inget ont i det. Det är helt ok. Vi kan ge Gud det som inte gör ont. Och så njuter vi av det bästa för oss själva. Det var den inställningen. Nej, säger Herren Sebaot. Vers 8, kapitel 1. Kom med sådan till din ståthållare. Tror du han blir glad och tar emot dig? Alltså han jämförde bara med en vanlig människa med en ståthållare. Skulle han bli glad om du kommer med något lamt, sjukt, halt? Och säger, varsågod, fantastisk present till dig. Skulle Skatteverket bli glad om vi kommer med 100 kronor istället för 10 000? Vers 10. Och det här tycker jag det visar hur ont det gör i Herrens hjärta, den här inställningen. Då säger han, kan inte någon av er stänga tempeldörrarna? Så att ni inte tänder min altareld förgäves. Jag har inte behag till er, säger Herren Sebaot. Jag har ingen glädje i offergåvorna från er hand. Och i vers 13. Ni säger, det är inte mödan värt. Och fnyser det, säger Herren Sebaot. Ni kommer, och nu lägger han till några andra attribut. Ni kommer med stulna, halta och sjuka djur och bär fram det som offer. Ska jag ta emot det från er med glädje, säger Herren. Är det så vi besvarar hans obegripligt stora kärlek till oss? Är det det den första kärleken är? Nej, det är det ju förstås inte. Att ge till Herren det bästa vi har är den första gärningen som nämns i Malakis bok i kärleksförbundet med Gud. Det andra, lyssna till Guds ord. I kapitel 2, vers 8 säger Herren: men ni har vikit av från vägen. Ni har fått många på fall genom er undervisning. Han talar där till prästerna, men jag tror också, i och med att vi är också präster, vi är ju ett släkte av konungar och präster, vi som tror på Jesus. Så det gäller ju oss också. Vi har vikit av, eller de hade vikit av från vägen. Och genom en felaktig undervisning fått många på fall. Och det är allvarligt, säger Herren. Vilken väg är det vi ska gå på? Jo, men det är ju Jesus, eller hur? Jesus är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom honom. Så redan för 2450 år sedan fanns det tydliga tendenser bland Guds folk att vända upp och ner på Guds heliga skrift. Så det är inget nytt att det sker idag. Redan då. Och vet ni vad de sa? De sa: det som är rätt och heligt och sant, det kallar vi för ont. Påminner det om någonting i vår tid? Det Guds ord kallar för rätt och sant och heligt, det kallar vi för ont. Och ondskan kallades för bra. Och istället för att ha en sund gudsfruktan, en vördnad inför den helige Guden och hans ord, så gjorde man sig till domare över Gud och anklagade honom. Jag tycker det är så modernt som det bara kan bli. Malaki kapitel 2, vers 17. Ni tröttar ut Herren med era ord. Men är det inte bra att ha långa böner? Inte om inte hjärtat är rätt. Ni tröttar ut Herren. Hur har vi tröttat ut honom? Ja, när ni säger: den som gör det onda är god i Herrens ögon, och han gläder sig över dem. Eller: var är rättvisans Gud? Att de till och med säger att Gud glädjer sig över det onda. Så den andra kärleksgärningen vi ska återvända till, det är att vi böjer oss inför Guds, eller under Guds ord. Att vi följer Jesus och inte tvärtom. Han ska följa oss. Han ska anamma våra tankar. Han ska tycka och tänka som vi tycker och tänker. För vi vet ju bäst. Det är där det blir fel. Han är Herren. Mästaren och Herren. Vi ska följa honom. Han ska leda oss. Och vi följer honom. Och inte tvärtom. Det tredje som vi ser i Malakis bok, det är: gör det som är rätt. I kapitel 3, vers 5. Jag ska komma till er och hålla dom. Jag ska snabbt träda upp som vittne mot trollkarlar och äktenskapsbrytare, mot dem som svär falskt, mot dem som undanhåller arbetaren hans lön och förtrycker änkan och den faderlöse, mot dem som vränger rätten för främlingen och inte fruktar mig, säger Herren Sebaot. Samma herre som börjar med att jag älskar er. Han säger att om ni håller på med detta, det är inte kompatibelt. Ni kan inte leva på detta orättmässiga sätt och tro att jag älskar er och jag välsignar er. Och det är bara att fortsätta. Om vi vänder på det som sägs här, som vi inte ska göra, och tittar istället på vad som hör till första kärlekens verk, alltså vi vänder det negativa till det positiva, då skulle vi kunna säga: håll dig bort från all sorts demoniska krafter och låt dig istället fyllas av den helige andes kraft. Var trogen i ditt äktenskap och syssla inte med pornografi och sexuella tankar och handlingar utanför äktenskapet. Tänk och tala sanningen. Var rättvis mot dina medmänniskor. Om du är en arbetsgivare, se då till att dina anställda får en rättvis lön och så vidare. Hjälp dem i nöd. Var till stöd för änkan och barnen som lider i vårt samhälle. Var rättvis mot dem som kommer utifrån. Här står ordet främlingar. Men jag tänker att det är mer än bara invandrare. Det kan vara en främling här i kyrkan. De som kommer utifrån. Vi som nu bor i Lönsboda, vi är främlingar i ett främmande land. Var rättvis och inse hur liten du är. Jag tror det är också en viktig punkt där. Hur liten du är och hur så mycket större, klokare och bättre och kärleksfull Herren är. Inse detta. Han är härskarornas Gud. Ge honom äran. Då har vi rätt inställning. Det var det tredje, gör det som är rätt. Och det fjärde, ge Gud det som tillhör honom. Malaki 3 och 8. Gud ställer en fråga. Får en människa stjäla från Gud? Absolut inte, eller hur? Det får man ju inte göra. Och ändå, säger han, ändå så stjäl ni ifrån Guds folk. Och då blir de lite förskräckta och säger: vad har vi stulit ifrån dig? Och Gud svarar: tiondet och offergåvor. Till den första kärlekens verk hör tiondet. Den del av kärleken att jag vill dela allt med den jag älskar, eller hur? Får jag ta min älskade Rut här igen som ett exempel? Tänk så tar jag fram en stor glass där hemma. Flera skopor med jordgubbar, choklad och vit choklad och mango. Ni förstår, en härlig sån där glass, bägare. Och så skulle jag sätta mig mitt emot Rut och inte dela den glassen med henne. Vad tycker ni? Vore det kärleksfullt? Ja, ni behöver inte räcka upp handen. Nej, men det är så självklart att den jag älskar vill jag dela med det goda som finns. Och nu är det ju faktiskt så att all det goda vi har, det kommer ifrån Gud. Och det enda han ber oss om, som ett kärlekstecken. Det är 10% av det som egentligen är hans. Och du kanske säger, jag har bara 100 kronor. Ja, men då är 10% 1 krona. Det låter inte så mycket. Oh, 10 kronor. Det var därför jag aldrig fick godkänd i matte. Du kanske säger, jag har inte råd att ge tiondet. Vet ni vad jag brukar säga? Jag har inte råd att inte ge tiondet. För om jag ger tiondet som ett kärlekstecken, det ska inte vara tvunget, för då är välsignelsen borta. Men som ett kärlekstecken, som ett gensvar av hans stora kärlek, då kommer jag in under hans välsignelse. Så jag har inte råd att inte ge tiondet, för jag vill gärna ta emot den stora välsignelsen. Det står så i vers 10 i kapitel 3. För in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Det var ju så att de här leviterna, det var ju de som fick äta av det som fördes in av tiondet. Så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot. Om jag inte kommer att öppna för er himmelens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Det är en välsignelse. Det är ett löfte. Och jag har inte råd att inte ta emot den välsignelsen. Det femte och det sista som står där i Malaki angående vårt gensvar till Herrens kärlek. Det är var tacksam och kärleksfull till Gud. Kapitel 3, verserna 13-15. Ni har talat hårda ord mot mig, säger Herren. Men ni säger, vad har vi talat mot dig? Och han svarar, ni har sagt, det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herren Sebaot? Istället säger ni, nu prisar vi de högmodiga lyckliga. De som handlar ogudaktigt uppmuntras. De sätter Gud på prov och slipper ändå undan. Det är så många tänker i våra dagar. Det är de som mår bra, de som gör vad de vill. De som tar för sig, roffar åt sig. De som inte tänker på de andra. Villor, titta på deras bilar, på deras fritidshus, på deras resor de gör. Det är de som har det bra, som inte bryr sig om Gud. Det är ungefär det de sa på den tiden också. Och frågan är, har du och jag hamnat i liknande negativa tankar om Gud? Att vi säger det är meningslöst att tjäna Gud. Att vi säger det finns inget värde i att hålla hans bud. Har jag också börjat att se upp till dem som inte bryr sig om Gud? För jag tycker de har det mycket bättre. Hejar jag på dem som lever ett gudlöst liv och säger, ni gör det är så bra, fortsätt bara. Är det så att jag tror och tycker att leva i synd och Guds förnekelse har inga negativa konsekvenser? Om vi tänker så, tänker vi som de gjorde den gången. Och har du hamnat i detta tänkande, då ber Herren själv ber dig att vända om. För dessa tankar är från Satan. De är från djävulen, de är från fienden, från ingen annan. Och de har visst konsekvenser, dessa tankar och denna inställningen. Fruktansvärda konsekvenser. Guds ord Malaki säger, sök istället gemenskap med dem som älskar och frukta Herren. Och för oss, sök gemenskap med dem som älskar Jesus och bli uppmuntrat genom deras vittnesbörd istället. Vi behöver ha en motvikt mot världens tänkande. Och tänk på det, varenda dag, att han dog istället för dig på korset. Tänk på att han just nu, medan vi sitter här, så lägger han ett gott ord hos Fadern. Han ber för dig och mig hos Fadern. Han manar gott, som det står. Wow, vilken advokat vi har inför Gud, Jesus själv. Tänk på det. Tänk på att han just nu förbereder en fantastisk lägenhet eller ett boende för dig. Anpassat just till dig. Inte handikappsanpassat, för det har vi inga där. Men anpassat till dig. Kärleksfull inrätt. Det håller han på med. Tänk på att han ska möta dig och mig inom en snar framtid. För att dela den eviga glädjen med oss. Det är de tankarna som vi ska fylla vårt inre med. Att det är en skillnad, det är det som Malaki säger i kapitel 3, vers 18. Då ska ni återse skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige. Mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Det är en skillnad, en stor skillnad. Förr eller senare kommer det att bli synligt. Om inte här på jorden, senast när vi står inför den levande guden, då blir det uppenbart. Malaki 4, och det är den sista bibelversen som jag vill citera här idag. Malaki 4, verserna 1 och 2. Se, dagen kommer. Den brinner som en ung. Då ska alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa lik kalvar som släpps ut ur sitt bås. Det är skillnad mellan att älska Jesus, gensvar till hans stora kärlek, följa honom, göra den första kärlekens gärningar och att vara högmodig, vända Gud ryggen och gå sin egen väg. Älskar du Herren, låt kärleken till honom flöda över i den första kärlekens verk. Amen. Herre, jag tackar och prisar dig för din kärlek som är så stor. Och att den gäller var och en av oss utan undantag. Herre, vi bara prisa dig, tacka dig varenda dag för din stora kärlek. Och nu vill vi be, Herre, hjälp oss att vi gör den första kärlekens gärningar. Herre, fyll våra tankar, fyll mitt inre, vårt inre med din helige ande som upphöjer Fadern och Sonen i oss. Så att våra hjärtan och våra munnar överflödar av kärleken till dig. I det vi säger, i det vi tänker, i det vi gör. För du har älskat oss först med en evig kärlek. Vi prisar dig. Vi tackar dig. I Jesu underbara namn. Amen. Amen.